Låt oss be. Herre, nu stannar vi inför ditt ord. Med allt vad vi är, med det vi drömmer om, det vi sörjer, det vi tvivlar på, det vi längtar efter. Vi kommer sådana som vi är. Och vi ber att ditt ord ska få vara en lykta för vår fot. Ett ljus på vår stig. I Jesu namn. Amen. Temat den här söndagen är ju nådens gåvor. Man har nog kunnat ana det, fast jag tror att jag missar att säga det. Nådens gåvor. Det är den tionde söndagen efter trefaldighet. Och texten för den här söndagen hämtar vi ifrån Romarbrevet. Romarbrevet, det 12:e kapitlet, vers 3-8. Och där står det så här ifrån Romarbrevet, det 12:e kapitlet, vers 3-8. Är det någon som har en sångbok? Kanske till och med har slagit upp den så att vi skulle kunna... 13:04. Om du vill följa med i texten, och kanske kommer den upp på väggen, vi får se. 13:04. Romarbrevet 12. Där skriver författaren så här: i kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp med många lemmar, alla med olika uppgift, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med ett glatt hjärta vara barmhärtig. Så långt Romarbrevet. Jag kan ingenting. Har du någon gång tänkt så? Du behöver inte räcka upp handen eller nicka, men jag tror det finns här. Jag kan ingenting. Det är så lätt att hamna där. Tro mig. Fråga min fru. Där hamnar jag ofta, tyvärr. Det är en kamp för oss som kan säga så. Jag kan ingenting. Jag vet en gång som jag sa det. Det är sällan jag kommer ihåg det, för det är så ofta. Men när jag läste till pastor, då gick jag in i utbildning och tänkte tvärtom. Jag kan allting. Jag måste vara totalt odräglig. För på varenda fråga det första året så skulle jag räcka upp handen och säga hur det var. Så kändes det i alla fall efteråt. Ju mer tiden gick, desto mer insåg jag vad lite jag kunde när det gällde teologi och församling. När jag gick ut så var det nog på darrande ben. Och jag tänkte, hur knasig, eller för att vara ärlig, hur dum är den församling som säger honom vill vi ha som pastor? Och det fanns en församling som sa honom vill vi ha som pastor. Och jag reste dit. Och så kom jag därifrån skärrad och säger till lärarna: det var som att jag hade någonting som de ville ha. Jag kunde bidra med någonting. För så kan det ju också vara, att om jag väl öppnar dörren, eller någon tvingar mig att öppna den dörren, så kan jag komma på att det där jag kände jag kan ingenting inte stämmer. För egentligen så kan vi ju en massa saker, du och jag, oavsett vad vi känner om oss själva. Jag har också varit med om, jag tänker det blir lättare att lyssna på om jag säger att jag har gjort det, men det är faktiskt sant också. Jag har också varit med om den andra diket där jag säger, det här kan jag minsann. Och så ska jag göra någonting som jag minsann kan. Men just där och då så har jag sagt det på ett sånt sätt så att jag har stängt alla dörrar. Jag bara tänker att det ska ske automatiskt och så gör jag någonting. Det kan handla om maskin eller det kan handla om hur man pratar till en människa och så visar sig efteråt. Emanuel, det där gick ju inte. Jag slarvade med det jag kunde. Och så blev det inte så bra. Och så gnager det där. Och så kan jag säga, och du kanske också, det där med balans i självförtroende och självbild, det är inte så enkelt. Har du märkt det? Det är inte så enkelt. Det finns så mycket som kan grumla min självbild och mitt självförtroende. Och jag tänker, här försöker Romarbrevets författare faktiskt förmedla någonting till oss. Att vi grundar en identitet inte på vad jag kan eller vad jag är i mig själv så mycket som att jag är älskad. Att jag får börja ännu längre ner i att jag är Guds. Du är Guds. Han är din. Gud vill ge oss en identitet, tror jag, som är grundad i att vi är hans. Det kanske handlar om att förvissa sig om, eller vara förvissad i kunskapen att vi är Guds barn och att Gud älskar mig oavsett vad jag säger om mig själv. För du och jag kan, när vi är själva och kanske i värsta fall när vi möter andra, säga ganska stygga saker om sig själv. Om oss själva, så heter det. Men tänk dig att få öppna sig och veta mitt värde, min identitet, den ligger hos honom som har skapat hela världen. Han som älskar dig, han som önskar att du och jag öppnade oss och blev hans lärjungar utifrån det vi har, att vi börjar där. Nådens gåvor är inte jätteenkelt. Jag vet någon gång jag pratade om det för några år sedan och någon kom fram och sa så här, varför pratar du om pengar hela tiden? Hela den här predikan handlar om gåvor, pengar. Nej, det är inte så. Gåvor kan vara andra saker. Nådens gåvor handlar ju om att Gud har gett dig och mig gåvor. Men här kommer det luriga. Det är inte på förtjänst vi har fått de gåvorna. Det är inte för att vi förtjänade det. Utan för att Gud älskar oss. Nådens gåvor handlar om vad varje människa har fått av Gud. Och att oavsett vem du är här inne, vem jag är, så hänger vi ihop. Själv tänker jag att Romarbrevet 12, vers 3-8 är en fantastisk startpunkt för den där övergången, den där tröskeln när vi skiftar arbete i församlingen, när vi går närmare hösten. En del har börjat skolan, andra har börjat jobbet och några ser folk komma tillbaka ifrån sina sommarstugor. Vi har olika erfarenhet av det, men den där övergången, att vi får fundera kring två viktiga ord i Nya testamentets brev. Vi och varandra. De är jättevanliga. Förståelsen av att vi som människor inte är öde öar utan att vi hänger ihop i en gemenskap. Under lång tid i vår egen del av världen så har nedmonteringen skett av det gemensamma, det kollektiva, till förmån för det enskilda, det individualistiska, det där egocentriska. Jag tror att det är en utveckling som mångt och mycket är kopplad till vår västerländska kultur. Och där har det blivit jaget före laget på något sätt. Men när vi vänder oss till Bibeln så verkar prioriteringsordningen vara återigen tvärtom. Det är laget före jaget, eller rättare sagt tillsammans istället för ensam. Inte ens då du och jag känner oss som allra mest ensamma, så är vi det. För den Gud som har älskat oss från urminnes tid genom universum älskar dig och finns där med dig. Den Gud som söker relation med oss. I Kristus hör vi alla ihop. Och i församlingen får vi vara lemmar i Kristi kropp. Så uttrycker sig Bibeln om dig och mig. Lemmar, kroppsdelar i Jesu kropp. Vi hör tillsammans, oavsett om du känner att du är medlem i den här församlingen eller inte är det. Vi hör tillsammans. Men om du tittar på din granne så märker du, ni är inte lika. Och ni kan inte samma saker. Det är ingen som ser förvånad ut när jag säger det. Nej, vad skönt. För det är vi inte. Vi är ju inte lika, vi är ju olika. Och det finns en poäng i olikheten. Vi kan inte samma sak. När Bibeln talar om det där som vi talar om som nådegåvor eller andens nådegåvor, då är det tre stycken bibelord som är viktiga. Det är Korintsebrevet kapitel 12, Romarbrevet kapitel 12, första Korintsebrevet kapitel 12 och Efesierbrevet kapitel 4. Där står det liksom andens nådegåvor. Om de gåvor, färdigheter och talanger som vi har fått. Alla har inte samma gåva. Ingen har alla gåvor. Men alla har någon gåva. Det betyder ju att vi som är här idag, även om vi säger jag kan ingenting, så står jag här och säger emot dig och mig. Och säger att du har en gåva. Minst en gåva. Jag mötte en gång som sa att han hade alla gåvor. Men jag anade att det saknades två. Ödmjukhet och självinsikt. Men vi har alla någon gåva. Jag säger det en gång till för att jag tror att vi inte alltid tror på det. Vi hänger ihop i någonting större. Precis som kroppsdelarna hänger vi ihop i en gemenskap. I Romarbrevet 12 står det om profetisk gåva, tjänande, undervisning, tröst, givmildhet, ledarskap, barmhärtighet. Men om vi börjar titta på de andra ställena i första Korintsebrevet eller i Efesierbrevet, så ser den där listan, om vi skulle kalla det, för helt annorlunda ut. Jag tror inte det är en lista. En uppräkning på strikt, de här är de enda gåvorna. Jag tror att det här handlar om exempel, därav att de är olika i de olika böckerna. Gud ger ett antal gåvor. Och Gud har gett dig en gåva eller flera i nåd, inte på förtjänst. För i grunden är det ordet så svårt, nåd. Jag kan ha svårt med det. Att inte förtjäna men ändå få. Därför att man är älskad. Tänk. Det är där du och jag sitter. Det är grunden i våra liv. Vi har fått för att vi är älskade. Om vi ser på de där exemplen av gåvor. så är det lite speciellt med dem därför att ingen av dem funkar för sig själv. Tänk dig någon som har fått undervisningens gåva att sitta i sin lägenhet och undervisa sig själv. Det blir lite konstigt. Eller givmildhetens gåva. Hur ger jag till mig själv? Alltså, förstår du? Gåvorna som Bibeln talar om, de fungerar alltid och bara då tillsammans med andra. Eller rättare sagt, de har alltid någon annan i åtanke. De är där för att bilda en gemenskap. De är där för att bygga gemenskapen. Författaren till Romarbrevet säger att vi är till för varandra. Nådegåvorna kopplar samman, kopplar människor samman. På så sätt bygger man upp Kristi kropp. Var och en har inte allt, men vi kompletterar varandra. Och det här blir ju så jobbigt när vi ska göra saker och ting. Därför att eftersom vi har de där gåvorna så resonerar vi ju också på något sätt. Varför säger de där människorna på det här viset? De är ju så övertygade om att vi ska göra på det där sättet. Om vi ska nu utföra en uppgift. Och så glömmer vi bort att vi inte är samma. Att vi inte har samma gåvor. Och därmed så blir liksom ordningen lite olika för oss. Tänk om det är så att vi har olika åsikt. Därför att vi har olika gåvor. Och tänker ganska mycket utifrån det. Jag tror att det här är sprängstoff, även om jag försöker säga det så långsamt jag bara kan. Och få igång längtan till kyrkfikat. Jag tror att det här är vad Trollhättan också behöver. De där gemenskaperna som inte bygger på vad jag förtjänar, utan som bygger på vad jag fått av Gud, som bygger på Gud. En gemenskap som vill vara med och bryta isolering och ensamhet. Som vill stärka människors identitet som Guds barn. En gemenskap som vill vara en motvikt mot en destruktiv ensamhet. Där tvivel på mig själv smular sönder både självbild och självförtroende. Men också en motvikt mot det som egentligen står ganska nära men ser ut som raka motsatsen. Den där sprickfärdiga egots frammarsch. En gemenskap där gåvor och talanger vi har hjälper varandra. Och där de faktiskt gör skillnad. Jag tror att en församling är en sån miljö. I den gemenskapen kan vi få se något av vad Guds rike är. Något av vad människan är skapad att vara. Det är en gemenskap där du faktiskt hör hemma, oavsett vem du är. I avslutningen av predikan nu så vill jag be. Och jag vill be särskilt för dig som brottats med det som jag har talat om nu. Om självbild och självförtroende. Om att jag kan ingenting. Jag är ingenting. Be med mig. Gud, du vill inlämna oss i en större gemenskap med varandra och med dig. Min självbild är inte alltid den starkaste. Den är inte alltid den rätta eller mest sanningsenliga. Mitt självförtroende kan svikta och det där kan ge mig en sån ensamhet. När jag känner att jag inte är något, inte kan någonting, Herre, då blir jag ensam. Herre, du som säger att du älskar mig. Hjälp mig att se de gåvor och talanger som jag har boende inom mig. Herre, gör mig stark och ge mig en ny och stark identitet i dig som Guds barn. Befria mig från det som säger osanna saker om vem jag är. Amen.